Rädslor är någonting som vi som människor är väl medvetna om vad det är. Slå mig nu att det jag kollade på Norm Macdonald Has a Show, eller vad det heter, på Netflix. En komiker som avled rätt nyligen, eller dog, eller om man säger. Han hade en sjukdom. Han hade i alla fall Jane Fonda som gäst. Och jag blev förvånad av att hon sa att, för hon har varit, så här, gjort manifestationer mot krig och åkt till olika krigsdrabbade länder och sånt där. Jag vet inte exakt vad hon har gjort, men försatt sig i situationer där hon blivit hotad och på olika sätt borde upplevt rädsla. Men vad hon sa var att hon inte upplever det, inte i de situationerna i alla fall. Så det var lite intressant, apropå rädsla. Rädsla är ju annars en väldigt normal reaktion och något som alla människor upplever i olika utsträckning och som vi lider av. Så jag tänkte försöka titta lite på det och hur mina egna erfarenheter och efterforskningar, både psykoterapeutiskt eller psykologiskt, och även vad vissa andliga traditioner säger. Ett intressant citat som jag tycker är en lära från buddhismen, som har starka kopplingar till modern psykoterapi och exempelvis kognitiv beteendeterapi, KBT, som används mycket idag, är detta. Kommer från Padampa Sangye, jag vet inte vem där, men någon tibetansk lärare, tror jag, för x antal hundra år sedan. Vad han säger i alla fall är det här: confess your hidden faults, approach what you find repulsive, help those you think you cannot help, anything you're attracted to, let it go, och slutligen go to the places that scare you. Där är det ju explicit att konfrontera rädsla. Att konfrontera den. Confess your hidden faults, som du börjar med, är ju inte heller speciellt enkelt. Det är också läskigt för de flesta, i de flesta situationer. Approach what you find repulsive, då är det kanske inte rädsla. Det kan vara bara repulsion. Alltså om det är äckel, eller vad heter det på svenska, om någonting. Help those you think you cannot help kan ju vara rädsla med det, men kan också bara vara att det inte funkar. Anything you're attached to, let it go. Det är läskigt att släppa taget om saker, om det är vänner, saker, prylar, människor, arbete, minnen, vad det nu kan vara för någonting. Och go to the places that scare you framförallt. Så det är ju direkt vad man använder i, delvis i in vivo, som man säger. Man går till, inom KBT, kognitiv beteendeterapi, så kallar man det för exponering. Att exponera sig för det man har drabbats för. Om det är trauma exempelvis, så kan man ibland uppsöka den platsen där det skedde. Och det kan också vara att man pratar om det som har hänt med en terapeut, och kanske ibland i viss kognitiv traumafokuserad, som det heter, KBT, så kan det vara att man gör om igen. Man berättar samma sak om igen, eller lyssnar på det om igen. Och det har man sett har viss effekt för vissa. Det är också väldigt jobbigt för alla. Skulle jag tro i princip. Många kan inte slutföra den typen av terapi. Men det är i alla fall någonting som rekommenderas av Socialstyrelsen. Som vi gör här i Sverige. Och det är ett sätt att jobba med rädslor som satt sig i kroppen, kan man säga. Eller satt sig i vårt sinne. Vårt body-mind. Och som vi inte... Eller som påverkar oss så pass mycket i vår vardag. Att vår normala livsföring... inte fungerar, så vi får sådana problem att vi tvingas uppsöka en psykolog eller psykoterapeut eller psykiater, någon som hjälper oss med det här. Och eventuellt då ger oss de här, den här typen av övningar. Det finns andra typer av, jag har pratat om det på tidigare klipp, men det finns också något som heter somatic experiencing, som är en annan typ av traumaterapi kan man säga, av en som heter Stephen Levine, som utvecklat den, och det har vidareutvecklats till olika grenar som heter neuroaffective relational model, och Lawrence Heller som tar ett lite vidare grepp, som heter experience, var lite mer fokuserat på chocktrauma som en bilkrasch exempelvis. Medan trauma kan ju också vara någonting som skett över tid. Komplex trauma pratar man om idag. Och det adresserar somatic experiencing också idag. Men det är i alla fall den typen av somatisk, alltså kroppslig experiencing då. Upplevelser, kroppslig upplevelse. Så den har fokus på kroppen och kroppsliga reaktioner. Att kanske prata om traumat också, men eller om saker bara som kanske blir triggande på något sätt, och notera känslor i kroppen och bli mer, kanske man kan säga emotional literate, eller bara bli mer medveten om sina reaktioner och kunna pendla i och ur trygghet. För vad som händer när vi blir rädda är att vi blir otrygga, och så kanske vi blir spända, vi kanske går uppåt, så att vi, som jag kanske gör här när jag pratar nu, att jag blir, försöker bli liksom stressade, så att vi slänger på mer ved på elden och ökar på, och på så sätt kommer ifrån lite grann de jobbiga känslorna. Kan också vara omvända, att vi går ner och då har vi det parasympatiska, där det tidigare då mer igång med sympatiska nervsystemet, så har vi det parasympatiska när vi istället stänger av det här som går och lägger oss och sover och glömmer det bara och drar oss undan liksom. Och stänger ner. Det är ett annat typ av försvar också som vi har för att klara av. När vi inom somatic experiencing så pratar man ofta om ett typ av toleransfönster som vi kan vara inom, eller och när vi hamnar utanför det, kanske om vi kommer nära den här platsen som man nämnde, som vi blivit utsatta för någonting, eller en person som påminner oss om det, någon annan typ av trigger som gör att vi sticker ut utanför det här toleransfönstret, och då är det två typer av responser, att en blir är att gå upp, lite fight or flight, eller chocken med, eller vad heter det, att stänga ner oss, spela död till exempel, kan man förklara det igenom. De har en del, gör en del sådana kopplingar till hur djur reagerar, eftersom vi har, när vi tittar på andra däggdjur så har de ju i princip samma nervsystem som vi har, och man ser hur de reagerar på trauman, chocker, stimuli och och hur deras rädslosystem fungerar. I alla fall, intressant att se hur man för 500 år sedan, eller när den här buddhistiska texten kom om att confess your hidden faults, och slutligen det här move towards the things that scare you, alltså gå mot de grejerna som skrämmer dig, att det är det vi använder oss av, är kanske mer, ska man säga, mer utvecklat än det, men det är en fundamental del i kognitiv beteendeterapi att faktiskt arbeta med exponering, att prata om saker eller gå mot dem eller på olika sätt möta det, och sen även finns det psykoedukativa inslag om att försöka förstå sig på bara, och det kan också ha terapeutiska effekter, alltså att förstå sig på varför det har hänt, blivit som det blev, lite som jag beskrev nu med olika typer av responser vi får, och varför gör jag så här, varför händer det där, det kan också hjälpa. Men sen tenderar nästan all KBT i alla fall att ha ett fokus på att faktiskt utsätta sig i någon mening också, och samtidigt förhoppningsvis de flesta tar en lagom, att vi hamnar i guldlockszonen, om man ska säga, inte för svagt så att det inte har någon effekt, men inte heller för högt så att vi inte kan fortsätta med det eller bryts ner för mycket. Många kan inte, alltså som utsatta för svåra trauma, kan inte längre, det kanske redan är så innan, men kan många gånger få ett försämrat tillstånd än innan. Så att när de börjar med terapin så mår de sämre. Och så är det för många i många typer av terapier, eftersom vi nästan all terapi i princip, så möts vi ju, eller vi möter våra demoner, möter jobbiga saker, pratar om det, tänker kring det, vad det är, de grejerna som är jobbiga för oss, istället för att bara försöka hålla dem borta eller medicinera bort dem eller försöka att inte tänka på det. Men exponering tar det ett steg till, att vi verkligen fokuserar på de sakerna. Och ja, i alla fall, så då har vi det. För 500 år sedan pratade buddhismen om att möta rädslor på det här sättet och arbeta med dem på det här sättet, som liknar det vi pratar om idag i modern då. KBT:n kom ju inte precis nu, det var ju Skinner och Watson och andra för, ja, hur länge sedan är det nu? Upp mot snart 100 år sedan. Men det blev stort på 50-talet i alla fall och framåt, och idag är det mest använda och mest rekommenderade här i Sverige. I andra delar av världen så är det lite mer blandat. Men det är i alla fall likt och intressant att vi har exponering och KBT, och så har vi det här andra då med tibetansk buddhism som säger att vi också behöver möta våra rädslor. Men det finns också andra sätt att jobba med det. Det finns en som heter Lester Levinson som har, om vi tittar på den alternativa nu, även som att experiencing hör till det alternativa när man tittar på Wikipedia, men i vissa delar av länder så är det inte en alternativ metod utan en av de rekommenderade, så som Socialstyrelsen rekommenderar KBT, men i alla fall. Så Lester Levinson och det han kallar för releasing och the Sedona method, det är definitivt en alternativ. Det finns inga, vad jag vet i alla fall, studier på dess effekter. Men där kan det vara att man tänker på någonting, man tänker att man håller i handen och sen så släpper man det. Han har också metoder som att titta på människor. Så det här är allmänt då för att jobba med rädslor och allmänt att jobba med triggers, för rädsla är egentligen bara en av möjliga eller många olika typer av triggers. Och en trigger är ju helt enkelt någonting som triggar en, som får en på ett sätt att komma ur grundtillståndet av vanliga habitaltillståndet av att vara hyfsat okej, om vi säger att det är ens grundtillstånd. Det triggar en, i buddhistiska termer skulle man kunna säga att det har en sån här grab, eller att det fångar en. Så att man, och där ser vi att det kan vara vad som helst. Det kan vara sexuella grejer, det kan vara godsaker, det kan vara rädslor då. Försöker dra oss ifrån. Det kan vara rädsla som får oss att reagera med ilska. Men allting som förstör, hur ska jag uttrycka det, förstör eller förändrar vår grundstämning. Det behöver inte vara något problem att bli glad eller ledsen eller arg. Men när vi blir så att säga omedvetna, om vi får och mår dåligt av det, en trigger som på något sätt tar oss ifrån det vi skulle vilja vara i. Om vi pratar om andlighet nu, som jag brukar prata om här, så är det att vara i en typ av sanning, i kärlek, i lugn, frid. Och när vi blir triggade då av rädsla då, som är en av de starkaste triggerna, så tar vi oss ur det. Eller vi blir tagna ur det. För en kort stund eller en lång stund eller något liknande. Och om vi tittar på andra som Jeffrey Martin, som har lite metoder för att vakna upp då, likt många andra andliga lärare, så har han också metoder där man behöver jobbar med triggers eller där man jobbar med triggers. För det är någonting som även för människor som har, så att säga, i den, vilka termer man nu använder, men vaknat upp på ett andligt sätt, inte vaknat upp till konspirationsteorier, huruvida de är sanna eller inte, ingen värdering i det, eller inte vaknat upp till sakers beskaffenhet i den objektiva världen, utan vaknat upp till vem de är, vaknat upp till det här sanning, frid och det som de mystika traditionerna talar om, eller icke-dualistiska traditioner talar om. Så människor kan vakna upp till det, de kan få en glimt och sen kan det komma tillbaka, men det kan också vara att det blir, som Jeffrey Martin kallar det, persistent eller ongoing, alltså så det är ett bestående tillstånd, skulle vi kunna säga. Deras habitaltillstånd är att leva i den här friden hela tiden, leva i sanning, kärlek, Guds ljus eller kraft, att vara i det hela dagarna i princip, från det att de vaknar och sen till det att de går och lägger sig, så känns det som att de är i den här kärleken och de mår bra och det är frid och fröjd, som man säger. Men trots det så verkar det som att de kan fångas av de här triggerserna. Enligt Jeffrey Martin så har han inte sett någon som inte har triggers. Även människor som befinner sig väldigt långt ut på hans skala eller spektrum av uppvaknande har olika typer av triggers. Åtminstone ett par stycken som fortfarande kan ta dem ur det här, ur sanning, ur frid, vad vi nu vill kalla det för någonting. The cloud of unknowing i kristendomen. Nirvana. Sahaja Samadhi. Något av dem. För olika traditioner. Så kan vi bli triggade, så kommer vi ur det och sen kan vi komma tillbaka. Och då kan man jobba med de här grejerna med triggers explicit eller direkt. Så även om vi inte har något trauma som är jobbigt som påverkas, så har vi fortfarande triggers. Och han rekommenderar bland annat Lester Levinsons metod. Han menar att han har sett effekter med det. Att helt enkelt exempelvis då titta på bilder av människor eller skriva upp alla människor. Det här har jag gjort själv också någon tillfälle. Skriva upp alla människor man överhuvudtaget kommer på. Och börja med människor man tycker bra om. För då känner man kärlek och man känner frid och så vidare. Och sen gå vidare och försöka att känna samma sak för alla människor. Alltså känna samma frid, samma kärlek, samma förnöjsamhet, stillhet med varje. Så även när det kommer till de här människorna som har sårat dig, som gjort dig illa, som betett sig illa bakåt i historien, vem du är som du känner dig triggad av. Och du kan såklart också göra det med situationer. Att ta olika typer av situationer och se om du kan. Och här kommer vi in på det här. Är det allvarliga saker? Eller om man ska uttrycka det. Saken kan vara allvarligt, men om det påverkar dig allvarligt. Då är det ju någonting som en sån här typ av metod ofta inte räcker till för. Då kommer de in, de här som jag nämnde. KBT eller om man vill göra någonting som är mer alternativt i Sverige i alla fall, som är tech experiencing eller någon annan typ av psykoterapi, psykoterapeutisk metod som tilltalar en, och arbetar med någon som gör det eller arbetar med övningar från de teorierna, så kan man göra det då. Eller det behövs ju många gånger om det är starka, väldigt starka trigger som blir svåra. Men i alla fall, om man vill jobba med lite för sig själv, så kan man göra det här och bara skriva upp de grejerna och gå igenom det på det sättet. Det är ett sätt att jobba med rädsla. Och ju mer vi kan träna oss och träna om oss då, reconditioning då som de kallar ofta, desto mindre triggers får vi, desto bättre mår vi, och om vi har vaknat upp då, så desto mindre dras vi ur eller tas vi ur det här, den här friden. som vi annars är i. Ju mer vi kan arbeta igenom dessa triggers. Jag har en bekant till mig som är väldigt inne på det. Han kör ett par timmar per dag tror jag ofta. Och bara han går igenom olika, tittar på bilder, tittar på olika saker som triggar. Och sen så kör han något som kallas för self-inquiry som är en av de vanligaste, eller inte de vanligaste, men en vanlig metod i alla fall att meditera som framförallt den som heter Ramana Maharshi. Jag har pratat mycket om den och var en stor förespråkare av det, att ställa sig frågan att när vi får de här reaktionerna då eller triggningarna så ställer man sig frågan, vem är det som får den här reaktionen? Och på så sätt ta tillbaka det. Man kan säga mycket om det, men det är också en metod som Jeffrey Martin menar är en av de gold standard, man pratar om gold standard i psykoterapin eller psykologin, som KBT är en gold standard praktik för att jobba med psykologiska besvär. Jeffrey Martin har gjort en lista då på gold standard methods för att jobba andligt eller med meditation då, de olika typer av meditationer för att vakna upp då. Och där är self-inquiry en av dem som har en ganska bra, vad säger man, bra effekt i genomsnitt för människor när målet är att vakna upp då. Men det kan även funka som att arbeta med triggers för vem som helst, även om man inte har det här är ju inte baserat på den typen av psykologisk eller psykoterapeutisk forskning som ligger till grund för KBT eller något sånt, utan inga meditativa praktiker har ju undergått den typen av gold standard ska man säga, vetenskapliga undersökningar där man har en randomiserade kontrollerade studier. Det finns inte för meditation uppvaknande så vitt jag vet. Det Jeffrey Martin gjort är det närmsta vi kommer det att han har intervjuat människor och sen gjort typer av experiment, men det har så vitt jag vet inte funnits några kontrollgrupper. Så att det är inte gold standard vetenskapligt. Men det är det bästa vi har då. Det enda vi har. Och sen såklart, evidens är ju många saker. Det är inte bara de här randomiserade, kontrollerade studierna, utan det är också erfarenhet såklart. Vi har en uppsjö av människor genom historien som gjort olika typer av meditativa praktiker och menar att de vaknat upp av det. Och om man vaskar en del där så kan man vaska fram, likt hur Jeffrey Martin gjort, att de här återfinns i många traditioner. Jag nämnde Ramana Maharshi där i Indien, men i Zen-buddhismen som är en av de buddhistiska traditionerna som är mest fokuserade på uppvaknande och meditation just, håller också på med något som heter self-inquiry. De ställer också frågan, vem är jag? Vem är jag? Vem är jag? Och menar att det är en väg till upplysning, uppvaknande. Så det finns den typen av evidens eller belägg för att det också funkar. I alla fall en avsides det där. Men tillbaka till rädsla. Så någonting mer som jag gjort själv är att jag började jobba med, jag har pratat i en annan video om kärlek, att självkärlek, att jag så fort jag tänkte en, ska man säga, en negativ tanke om mig själv, så svarade jag i mitt eget huvud med att säga, jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Och så gjorde jag så under ett par års tid. Och det betalade sig på så sätt att det automatiserades. Så det blev den här reconditioningen. Så utöver att jag hållit på med någon annan typ av psykoterapi också för andra saker. Men så man kan göra saker parallellt beroende på hur mycket man vill hålla på. Men det här var en sak till jag gjorde då som går att göra när som helst såklart. Man behöver ingen terapeut för det, utan man bara noterar varje gång man tänker en negativ tanke. Jeffrey Martin igen har att han gör det, tror jag, att så fort du får någon sån här tanke som tar dig ur det som du inte vill ha, så säger du till dig själv eller tänker cancel, cancel, så stopp, stopp, eller vad man nu vill säga för att cancela ut den tanken. Men jag hade tränat på att säga jag älskar dig hela tiden, bara även i andra sammanhang, och bara tränade på självkärlek, ett sätt att träna på det. Så det blev så att jag sa det många gånger när det uppstod någon tanke eller tänkte något negativt om mig själv eller så. Och som sagt så automatiserades det, så att jag tänkte det varje gång jag tänkte någonting negativt om mig själv. Och över tid så blev det att jag först noterade att jag inte tänkte det här jag älskar det längre, eller väldigt sällan, och undrade vad det berodde på, att vad tråkigt att det föll bort. För jag tyckte det var så häftigt att det blivit automatiserat, så att jag behövde inte ens tänka medvetet så här, ja nu ska jag tänka jag älskar dig för att jobba mot den här negativa tanken, utan det slog på automatiskt för att det var så habituerat, inövat. Men vad jag insåg var att det var inte att jag slutat tänka jag älskar dig, utan jag hade slutat tänka de här negativa tankarna om mig själv. Därför märkte jag inte av det längre, så att jag idag så tänker jag i princip aldrig negativa tankar om mig själv. Delvis på grund av att jag gjort den här omträningen av mitt sinne, eller man ska uttrycka det. Och vad jag gjorde sen också var att jag, när jag kände rädsla i vardagen, så tänkte jag rädsla, rädsla. Jag kunde tänka jag älskar det också, men många gånger, och det här var någonting som jag inte gjorde alls lika medvetet, utan det bara blev så att jag började notera. För jag var i den här friden då som jag pratat om. Jag kände en frid hela tiden, och då blev det väldigt tydligt så fort någonting kom och störde den på något sätt. Om jag kände en rädsla och jag tränat mig själv att känna emotionella responser över tiden också. Lång tid. Och så kände jag det. Rädsla. Och så tänkte jag rädsla, rädsla. Och då tog det bort rädslor på slaget som jag var ute, och det var mörkt till exempel vid någon tunnelbana jag inte varit förut. Och så tänkte jag, ett tillfälle jag minns, så minns jag att jag gick där, så slog det på som en, liksom ett en rädslorespons, och så tänkte jag, oj, rädsla, rädsla. Och så försvann den. Så gjorde jag så vid massa olika tillfällen. Och över tid så försvann också väldigt många rädslor. På det sättet. Så att jag i vardagen känner mycket mindre av det jämfört med tidigare. Dock inte allt. Dock inte alla rädslor. Men ändå, det blev en tydlig skillnad. Så det var någonting från min egen erfarenhet som jag gjorde. Kan inte, det är inte överförbart till någon annan. Det är ingenting som är baserat på någon typ av vetenskap eller liknande, eller finns några studier som stödjer det, men så gjorde jag själv och det hade effekt. Så det är också ett sätt att arbeta med rädsla i vardagen. Och finns det någonting mer att säga om rädslorna? Jo, en till grej som jag tänkte på var att Antonio Damasio, en hjärnforskare som Self Comes to Mind är en bok han har skrivit, och i den så kan man utläsa hur ett sätt att tänka om vad som händer vid uppvaknande, eller vad som händer vid det här att komma till frid, nirvana, moksha, teosis, alla de här namnen för som de här traditionerna, mystika traditionerna framförallt beskriver, men som även går att beskriva i sekulära, ateistiska termer till och med. Om vi bara tänker på det så som Antonio Damasio beskriver det, som hjärntillstånd eller förändrade hjärn- och sinnestillstånd. Likt tidigare primater och vi har reptiler och sånt där, så deras hjärnor är ju lika våra, men sen är de påbyggda med olika saker. Vi har fått amygdala och olika känslodelar i hjärnan som jag inte är bra på. Vi har prefrontal cortex och saker som mycket mer än något annat däggdjur har. Och de delarna av oss är med och såklart reglerar vårt känsloliv. De gör att vi kan gå omkring och oroa hela dagen och känna rädsla för saker som aldrig hänt och aldrig kommer hända. Och vi kan ruminera om saker som hänt bakåt i tid. Och vi kan konstant vara i en stress, fight or flight, eller den omvända parasympatiska nedstängda kollapstillståndet tack vare hur man nu vill se det. I det här fallet blir det då på grund av den hjärna vi har. Reptiler gör inte det. Tidigare däggdjur gör inte heller det. De kan bli traumatiserade också, men tenderar att bokstavligen ofta skaka av sig det. Vi fastnar ofta i de här responserna och har svårt att ta sig ur det på grund av delvis vår hjärna. Så han pratar inte så mycket om just det, Antonio Damasio, men vad han säger är att de här tidigare delarna av hjärnan har också själv, men han kallar det för ett, tror jag, kommer inte ihåg om man säger, det var länge sedan jag läste det, men ett typ av pro-själv eller ett tidigt själv, tror jag använder fel vokabulär nu, men ett tidigare själv som, om vi säger en reptil då, den har ju också, den har inte det här medvetna självet som vi har. Den har inte tankar om sig själv att jag är den här personen, jag gillar glass och dåligt väder eller något sånt där. Utan den går ju bara på instinkter och responser nästan som enbart reflexer. Men det finns någonting där. Det finns någonting, ett typ av pre-själv eller för-själv eller vad vi ska kalla det, som om vi tog bort de här mer utvecklade delarna av vår hjärna skulle vara vad vi upplevde då. Och så som jag har förstått det, så ett sätt att se på vad som händer vid uppvaknande är att vi får mer tillgång till de delarna av vår hjärna och använder dem mer och bortser mer ifrån de här nyare delarna av hjärnan. Så exempelvis mer modern forskning pratar om the default mode network, som ett nätverk av hjärnregioner som tros vara med och ge upphov till känslan av ett jag. När the default mode network är avstängt eller minskat, när aktiviteten i den minskas, så försvinner mycket av upplevelsen av jag, och vi tenderar att må bättre än människor som är deprimerade och har väldigt hög aktivitet där. Och människor som då ändå mediterat väldigt mycket sägs ha vaknat upp och upplevt den här friden, där kan det här jag-systemet som ofta manifesterar sig för oss själva internt och psykologiskt som prat, internt babbel om oss själva. Och som sagt, om vi inte tränat om vårt interna babbel till positivt internt babbel, så är det oftast negativt internt babbel om oss själva, om andra, om världen och allt det vi kan tänka kring, tenderar att vara ett sånt, eftersom vi är ur på grund av evolutionen haft en evolutionär fördel att ha ett fokus på negativa saker då. Men i den moderna världen idag så behöver vi inte det för att överleva, utan vi klarar oss väldigt bra utan det. Men det systemet är på då, och vi ser människor som mediterar, minskar aktiviteten i det nätverket och mår bättre. Och de som har mediterat ibland väldigt mycket och fått det här uppvaknandet, moksha, nirvana och så vidare, de kan ha sån liten aktivitet att det nästan inte är aktivt alls, som en baslinje. Alltså, så deras habitaltillstånd, deras grundtillstånd är frid, även neurofysiologiskt, neurobiologiskt, eftersom vi tittar på det här hjärnaktiviteten. Och i Antonio Damasios termer, eventuellt, jag kanske butchar hans bok här nu, för jag är inte superinläst på den, men så kan det också vara att vi ser att vi stänger av vissa delar eller minskar kraftigt på aktiviteten i det. Så vi är mer i de här tidigare delarna av hjärnan som är mer för lite, om vi säger det som reptilen upplever, bara som ett exempel. Den oroar sig inte. Den går inte och alltså den har ju, den är uppmärksam på miljön och sådant såklart. Men här tar vi bort de här mänskliga rädslorna till stor del och är mer i att bara upplevelse tillstånd av att bara uppleva världen utan tankar, utan, som många traditioner säger, utan det lingvistiska systemet, utan att särskilja, utan rädsla, utan vad det nu är för någonting. Och ett sätt att se är att ju mer vi vaknar upp, om man tar det här och neurobiologiska Antonio Damasio-perspektivet, default mode network-perspektivet, desto mer vi gör det, desto mer vi mediterar, för det här self-inquiry exempelvis är ju en praktik för att dra tillbaka det här lingvistiska systemet, det default mode network, dra tillbaka det och stanna det, liksom nästan tilta det, för att få den här upplevelsen av det ursprungliga jaget, som de säger i traditionerna. Där säger de ju det stora självet eller det ursprungliga jaget eller icke-jaget, att det här, som i zen-buddhismen, så är det snarare att man tar bort det default mode network, precis som vi ser händer i meditation, att man minskar aktiviteten där. Och vad är det då som är kvar? Ja, enligt Antonio Damasio då, så är det ju kvar det här pre-självet eller pro-själv, vad man nu säger. Reptil-självet kanske man ska säga, som bara upplever utan tankar igen då, utan någonting annat, ser världen som den är, som vissa säger. Så där har vi igen det intressanta, hur likt hur buddhismen eller tibetanska buddhismen där pratar om möta rädslor, likt hur precis som kognitiv beteendeterapi och Skinner säger i modern tid, så har vi också att det här ursprungliga självet som zen-buddhismen pratar om och många olika mystika traditioner, kan vi få en viss typ av förklaring ur ett mer då ateistiskt eller skulle jag säga, ja, ateistiskt perspektiv, eller när vi inte tror på någonting. Ett sådant perspektiv kan vi få från Antonio Damasio, som säger att ja, när vi drar tillbaka det här, eller om vi tar det default mode network, vi stänger ner aktiviteten där eller minskar den väldigt kraftigt, då får vi också en upplevelse av ett slags ursprungligt jag som såklart funnits där i hjärnan. De upplever ju någonting också. De har ett medvetande, de har en upplevelse av något, men utan tankeapparaten då, utan det lingvistiska självet, utan den typen av rädslor och problem som präglar oss som människor mest idag, men inte skulle behöva göra. Det är ju det som är det vackra i de här mystika traditionerna, att vi kan träna om vår hjärna, eller vi kan arbeta om det, och vi kan, eftersom vi idag inte har de här farorna som de djur vi springer ur eller kommer ifrån hade, så får vi en väldig fördel om vi inte går omkring och oroar oss för allt möjligt hela dagarna. För vi behöver inte göra det. Och det går då, menar de. Och det är inte helt olikt heller såklart vanlig psykoterapi. Vi kan träna oss på andra sätt med, som sagt, KBT eller somatic experiencing och sådana andra typer av terapiformer för att må bättre. Men det är en skillnad att bara må bättre och att inte bli triggad på samma sätt eller inte ha samma rädslor, och att gå till det här att hamna i proto-själv, tror jag han säger, slår mig nu, Antonio Damasio, till det här proto-självet, eller att nästan helt stänga ner the default mode networks, det default mode network, det krävs generellt mycket träning för det. Att man mediterar regelbundet och på så sätt tränar om hjärnan, tränar om medvetenheten, tränar sig på att vara i det här, vi ska kalla det då, proto-självet istället för det lingvistiskt upptränade självet som oroar sig för saker, ruminerar om det som hänt och mår många gånger dåligt och ännu sämre om den haft jobbiga livsomständigheter, men bara vara, bara egenskap att vara vanlig människa och ha levt ett vanligt liv och ha den biologiska, de biologiska, fysiologiska responserna och nervsystem som och hjärnor som en människa har, så har vi redan det här fokuset på det negativa och vi har redan att vi vill, för vi byggde så att ha saker, vi ska sträva mot saker, vi ska ha sex, vi vill ha äta gottis, vi blir avundsjuka, vi blir arga och så vidare. Saker som om vi slapp ifrån det skulle må mycket bättre, och det är då behållningen av de här mystika traditionerna. De menar att det finns en väg ur det här genom ett andligt uppvaknande då, vi skulle kunna kalla det ett hjärnuppvaknande om vi ska vara sekulära då, ateistiska. Det är samma sak. Människor som ateistiska, ateister, sekulära och beskriver det här, beskriver det på i princip samma sätt som om det är en kristen som säger att de upplever att de nu har Guds kärlek hela dagarna, så säger den här andra att nu är jag i proto-självet, eller vilken sekulär teoribildning man vill ta för att förklara upplevelsen av att inte längre gå omkring och oroa sig, inte längre gå omkring och vara rädd på samma sätt, inte längre må dåligt i vardagen, utan vara i frid, vara i kärlek, vara glad och nöjd, allt som livet ger från Djungelboken. Ja, det var det om rädsla. Tack.